Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Hej och välkommen till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag sitter vi här i Gamla stans bokhandel. Vi har livepodd och det är också Stockholms bokhelg. Ja. Och avsnittet är nummer 79.
Det svåra.
Det svåra. Det svåra 79 avsnittet. Mm. Jag heter Pernilla och med mig idag så har vi...
Pio.
Och Anna.
Ja, och vi har ju läst en bok.
Ja, de säger det. Ja. Har du läst den?
Jag har läst den.
Ja. Ja, det har jag med.
Jag med.
Okej, men vi har läst trion av Johanna Hedman. Har vi gjort. Mm. Den ska vi snacka om.
Ska du börja berätta vad den handlar om, Pio?
Ja, det kan jag göra, tror jag. Alltså... Boken, berättelsen börjar i någon slags framtid som är en nutid kan man väl säga. Mm. På andra sidan Atlanten i New York där en man får besök av en yngre kvinna som vi förstår är dotter till någon han kände en gång för länge sedan eller förut eller jag ska säga. Mm. Och när den scenen är satt sen så förflyttas vi tillbaka i tiden till... Ja, ska vi säga, tre människor och vi får följa dem i deras studietid, deras uppväxttid. Ska vi säga så?
Mm, kan vi göra.
Och de heter Hugo och Tora och August heter de, va? Och ja, vi får lära känna de här tre människorna mestadels genom att Hugo och Tora får komma till tals i vartannat kapitel. Mm. Det är väl kanske viktigt att nämna också. Mm. August, not so much.
Men han har inget eget perspektiv.
Inte
liksom.
På det sättet, nej. Mm. Finns säkert en tanke med det som vi kan återkomma till.
Absolut. Mm.
Så vi får lära känna dem och deras förväxlingar. Och saker, de gör rätt och de gör fel och de växer upp och de går på miner. Och de växlar mellan varandras lojaliteter och sådär, va? Mm. Kan man väl säga. Och sen hur det hela slutar, det är ju en annan sak. Men
det kan vi inte säga.
Det kan vi inte säga. Så ungefär så. Det är helt enkelt en uppväxt. Alltså, unga vuxna, det blir så konstigt. Så jag vet inte, ni benämner unga vuxna. Det är väl oftast, då är man...
Ja, men det är ju inte unga vuxna som YA, liksom.
Nej.
Utan de är väl kanske 25-26?
Ja, eller lite typ. Yngre, tänker jag, kanske.
Ja, de går ju på, ja precis, kanske 22 då.
De går på universitet.
Ja,
högre studier och det handlar ju också om gamla pengar. Alltså rik uppväxt kontra att inte växa upp rikt. Och, lite jämförelser och hierarkier mellan de här tre människorna som har olika styrkor och svagheter. Mm. Ungefär så skulle jag vilja benämna den här berättelsen. Mm. Tillägga någonting på det som jag har sagt?
Ja, men jag tycker att du fick in det mycket bra här. Mm. Absolut.
Och ja, vad är din första reflektion, Anna, nu när du har läst trion?
Jag tror vi måste komma till det senare också. För att det som jag liksom inte kunde... Det var så himla mycket diskussion om trion innan jag hade läst den. Och det tror jag ändå på något sätt... Alltså det är det som också har varit konstigt med den här romanen på något konstigt vis. Men jag ska återkomma till vad jag menar med det. Men jag tycker att den... var väldigt, den är otroligt välskriven. Jag tycker att det är fantastiskt att det är en debut. Det känns verkligen inte som en debut när man läser den, tycker jag. Och sen så tycker jag att det var någon sån här stämning i trion som är liksom... alltså den är väl liksom, och lite, inte sovande, men det är liksom någon sån här lite avdomnad stämning på något sätt. Och sen är den ju väldigt allvarlig. Mm. I tonen liksom. Och då tänker jag att det på något sätt alltså, och det finns en tanke med det också tror jag, men karaktärerna är ju liksom lite tafatta på på något sätt. Det är mycket som de inte säger till varandra. Och det, ibland vill man verkligen skaka om dem på något vis. Mm. Liksom. Och det hänger ihop med stämningen också ganska mycket.
Ja, det är som det att är de ganska är lite mänskligt, va? Alltså,
ja.
Att inte våga eller orka säga allting. Och så.
Mm. Nej, men det är ju verkligen en skildring av, som jag tänker, unga människor idag.
Mm. Liksom. Det är inte nödvändigtvis idag. Alltså, det är mycket som är det. Allmängiltigt.
Ja, det är jättemycket som är allmängiltigt. Men däremot, jo, men det måste jag nog ändå säga att jag, och det är liksom ingen, det är absolut ingen kritik mot boken, utan mer bara så att jag tycker, vi då som var unga på 90-talet, så känner jag så att det är ganska stor skillnad, för att de är liksom, jag tycker de är så himla, alltså duktiga, och jag menar inte det på något negativt sätt, men att de diskuterar liksom världsfrågor, de går till biblioteket, de är liksom, går på konstutställning, de reser över världen, de är liksom, de gör inga dåliga grejer.
Nej, de känns lite, för de är lite lillgamla liksom, lite ganska vuxna i sitt beteende. Jag tänkte på en sak, bara en liten passus, alltså när någon, August går upp och gör frukost och skär upp apelsin, och då tänker jag, vad fan gör inte jag?
Jag tänkte också när jag själv pluggade och gick på juristlinjen i Lund, som ändå är lite likartad, gick absolut inte upp och skar upp apelsiner till folk, utan det var ju snarare att man bara, nej, prioriterar bort att köpa mat för att jag ska gå på studentnation och
dricka bärs.
Jag gör en massa dumheter och liksom, och sen tiden utöver det handlade ju supermycket om så här, musik, gå på festivaler, göra det. Alltså. Mm. Och här känns det, men jag tänker också så här, det här kanske är, så här kanske 22-åringar idag är liksom. Mm.
Ja, min lilla erfarenhet av 22-åringar.
Alltså, ja, just det, nu vill vi inte gå in på det.
Att jag har några stycken på mitt jobb som är i den här åldern. Och ja, de känns, alla har en utstakad plan, skulle jag säga. Det känns väldigt så här, alltså först ska jag läsa det här, sen ska jag köpa den här bostadsrätten, så ska jag bo där några år, och sen så ska jag göra si, och så tar
men
jag
det. Men är de inte också ganska så woke, att de liksom, för här, de här liksom unga människorna i den här boken, de är ju också intresserade av, de diskuterar ju världsfrågor och politik och liksom, de har ju vuxna samtal i det avseendet. Mm. Och det tror jag att unga personer har på ett annat sätt än vad vi hade.
Det låter ju ganska hoppfullt på ett sätt.
Ja, men exakt, det är ju hopp liksom, att de är ordentliga. Det gör man så dumt. Ja, men liksom, det var ändå i något.
Nej, men alltså summan av alla laster är alltid konstant. Så är de ordentliga på ett sätt, så är de oordentliga på ett annat sätt.
Ja, då frikar jag ur sen, det är klart. Ja, nej, men
jag har ju skrivit, jag läser min telefon här vad jag har skrivit. Jag tänker ju främst på karaktärerna då och deras relationer med varandra. Att jag inte riktigt förstår liksom de här relationerna. Just för att, som du är inne på, Peo, att de liksom säger inte vad de tycker, eller Anna också, du med, att de säger inte det de tycker. De tänker massa saker som de aldrig säger till varandra, vilket gör mig frustrerad. För att det är klart att de går runt och, det är inte så att det är massa missuppfattningar och sådär, men alltså de vet liksom inte riktigt vad de har varandra för att de aldrig talar om för varandra, hur man känner.
Ja, men och ibland, i några delar så är det ju att Tora i boken tänker sig att de ska veta hur hon känner. Och sen blir hon besviken liksom när den andra inte har förstått det eller vet det liksom. Till exempel Hugo. Så uppfattar jag liksom en del av problemen mellan Tora och Hugo.
Ja, men precis. Ganska mycket. Ja, precis.
Ja, och de har ju lite relationer hit och med varandra. Ja. Den här trion då, det är, så är det ju. Och det ställer ju till det komplicerar ju en hel del. Alltså att de ligger med varandra och att de inte gör det plötsligt. Och kanske är kära i varandra och inte är det. Och,
men de är ganska otydliga i, alltså, precis, det går fram och tillbaka mellan. Och ibland så säger någon så här, du jobbar att hitta en annan person nu. Ja. Så att det kanske bara så att, jaha. Och så,
men det är också min erfarenhet om 22-åringar.
Men sådana nu, är det liksom vi som är gamla kanske?
Ja, det är vi som är gamla.
Det är det jag tror. Det är
alltså att numera så måste man liksom, om du och jag träffas så måste vi liksom uttala för varandra att vi är exklusiv. Och gör vi inte det så är vi inte det.
Nej.
Det där fattar inte jag överhuvudtaget, men det är jag som inte hänger
med.
Nej,
men det är det, jag tror att vi är gamla. Alltså jag har inte just kommit på det, utan jag har haft den här känslan i 20 år.
Dagens understatement, vi är gamla i den här podden.
Ja, men det är därför jag tror att de är så här supertrendiga, nämligen de här 22-åringarna. Och att det liksom, på något sätt så, det som jag uppfattar som lite tafatt eller liksom inte håglöst, det är fel ord, men lite så här blasé. Det är liksom det hetaste heta.
Att vara blasé.
Ja, men faktiskt.
Nej, men jag har skrivit det här. Att
men
det här,
jo, jag menar inte det negativt liksom, på det sättet. Mm. Jag förstår att det lät så. Men ja. Liksom, för det är ju en så här lite sovig stämning. Mm.
Ja. Men vet du vad? Det du tycker är lite sovigt att blasé, det tänker jag är för mig att den är sval och distanserad och till och med kylig ibland.
Yes.
Eller hur?
Just det.
Just det. Och jag får liksom inte... jag får liksom inte tag i dem, de här personerna, på grund av att de är så himla, det är så det är som distans hela tiden. Jag brukar gilla det.
Jag har ett problem.
Har du bara ett problem? Alltså, eller pratar vi om boken?
Ja, vi pratar om texten. Jag har ett problem. Och det är då alltså, som jag nämnde initialt här då, att Hugo och Tora får vartannat kapitel hela tiden. Där de i jag-form får berätta om vad som har hänt, kan man säga. Och jag kan inte skilja på de här två rösterna. Jag tycker att de är alldeles för lika. Om inte det stod på, liksom, på första sidan i kapitlet att säga att nu är det Hugo som ska tala, så hade jag aldrig kunnat skilja det från att nu är det Tora som talar. Och det tycker jag är liksom en svaghet i den här texten.
Men
att det är för likt.
Jag tänkte på det, för jag kan känna igen mig det. För ibland gick jag tillbaka och bara, vänta, vem är det nu? Men däremot så tänker jag så här, men det är nog inte en slump. Och det tror jag är för att vi är gamla. och att så här är unga personer liksom.
Hur menar du att de är då? Alltså att de är samma bara?
Och det är så himla synd att, att det inte går att se din minipod. Nej, men jag menar inte att alla är likadana, men att jag tror att det är liksom, jag tror att det är ett medvetet drag. För att alltså det bygger lite på att de ska missförstå varandra och att de ska vara liksom inte säga det de tänker och liksom inte ha de här stora svängarna, eller man ska säga. Men däremot så tycker jag kopplat till det att jag tyckte jättemycket om det, men jag förstår inte riktigt Hugo.
Men han är den personen som jag ändå kan känna med mest.
Ja, just ska vi då säga någonting om Hugo? Alltså, vem är Hugo?
Ja, men Hugo är ju... Just det här med gamla nya pengar är spännande. Eller gamla pengar och inga pengar. För han är ju ändå akademiker. Alltså, hans föräldrar var ju ändå akademiker, även om de är fattiga akademiker.
Yes.
Så att det intressanta är att det handlar om klass.
Och han flyttar till Stockholm och blir inneboende.
Precis. Han bor hos Toras föräldrar.
Hugo är uppvuxen i Lund och så flyttar han till Stockholm. Och han kommer ju ny... Så att säga, alltså han har
ju bott i Berlin också väl?
Han har bott i Berlin och så kommer han till Stockholm. Mm. Och så börjar han läsa litteraturvetenskap. Och det är så han träffar Tora.
Och han bor då hos Toras föräldrar.
Ja. Och de bor i Lärkstad. Alltså de har en jättefin, jag tänker så här townhouse.
Ja, en tjusig våning liksom.
Ja, och då har de olika studenter som bor hos dem. Och Hugo är en av studenterna.
Tora gillar inte Hugo initialt.
Nej, men och det har vi inte sagt om Tora och hennes familj, utan de är ju så här, typ familjen Wallenberg lite grann.
Mm. Alltså, rika, gamla pengar.
De är en känd liksom, familj eller så.
Ja, men precis.
Det skrivs böcker om den här familjen.
Så att, exakt.
Jo, men så är det.
Men jag kände hans känslor ganska mycket gentemot Tora faktiskt. För jag tyckte att hon verkar bara vara sur. hon verkade sur. Konstant irriterad och nästan lite passivt aggressiv. För att han kände hela tiden att han gjorde fel mot henne.
Ja, men var inte det också att hon är... för det blir ju, för henne tänker jag, den karaktären, så blev det ju så här en dissonans. Att hon var ju inte så, men hon visade ju liksom inte vad hon tänkte och kände för andra. Så hon blev ju missuppfattad. Mm. Och det tänker ju den karaktären själv också i boken om sig. Att det liksom blev... att liksom i olika sammanhang var hon en sån som folk inte gillade för att hon sa sen aldrig vad hon tyckte och tänkte och lite sådär.
Just det.
Så det är ju liksom en viktig grej med henne.
Men jag tycker att författaren har lyckats med väldigt bra, för att jag kunde ändå känna det mot henne. Eller från henne.
Och August då? Mm. Ska vi nämna August också? Han är ju
personen i tiden.
Vad är han då? Han är både vän och ibland älskare till Tora. Så kan man säga. De kanske har ett förhållande eller så har de det inte riktigt.
Men Tora och August har ju känt varandra sedan de var tonåringar.
Precis.
Mm. Så de har ju, och har varit ihop men sen gjort slut och sen är kompisar. Och Hugo kommer liksom in i det där. Så när han kommer in så är ju de som ett ett liksom, han tror att de är ett par och liksom tycker ju att
deras... Vilket de kanske är på ett sätt då.
Precis. Och det tycker jag också kom fram liksom i ganska långt in i boken, så kanske man fick reda på någonting om August, och då har Tora egentligen känt till det om honom hela tiden. Men det har man kanske inte, alltså det har inte riktigt visats tidigare. Men det tolkar jag som att det är att de har liksom känt varandra så himla länge liksom, och att de är i någon sorts så här, behöver varandra för att kunna funka.
Ja.
Och så kommer Hugo in i det och förstör liksom, så att säga.
Ja, och bygger upp och på ett annat sätt. Det är det som händer, så att säga. Att allting spricker, och det, när det kommer in någon ny i en konstellation, då kommer den gamla konstellationen att spricka och den måste förnyas på något sätt. August är ju snar att liksom, acceptera Hugo in i det i trion mycket snabbare än vad Tora gör. Hon är inte alls lika accepterande i det.
Ja, precis.
Och August, han börjar på konstnärsdröm. Alltså han står på det benet, han har det kapitalet. Det vill säga att han vill ha en konstnärlig karriär, eller vad ska jag säga, till skillnad från de andra två. Men varför får inte han egna kapitel som heter August i jagform, som de andra två får?
Jag har ingen aning.
Nej.
Titta på mig.
Därför på samma sätt som det är samma ton som du säger då mellan Hugo och Tora i deras respektive kapitel, så måste det finnas en tanke med att August inte får komma till tals på det viset.
Ja, just det.
Hade jag skrivit den här boken så hade han fått komma till tals också på samma sätt.
Och jag tänkte så, faktiskt när jag läste att det hade varit jätteroligt att få mer på August, för han är också den som bryter mer mot dem, just för att han är mer labil på något sätt och kan ha ett annat så här, kval i sina livsval och har en ganska, man fattar, hans bakgrund är rätt trasslig på ett annat sätt, och han har en bror som är lyckad, eller man ska säga, och kommer in och hela tiden ska liksom hålla honom under armarna på ett sätt.
Är det han också som är lite kittet också mellan dem,
det här
tre?
Det är det. Men jag tänker mig att om han hade haft en egen röst så hade den varit helt annorlunda.
August är den som jag är mest nyfiken på. Ja, så jag är lite snuvad på det också.
Ja, jag håller med. Jag tycker också att August är mest intressant. På något sätt. Och egentligen att Hugo är minst intressant av dem. Konstigt nog. För honom upplever jag som en huvudperson.
Ja,
definitivt.
På något sätt,
Men, och det kanske blir så naturligt då.
Ja, det blir det också, därför att det är han som flyttar till Stockholm, till den här scenen. Det är hans friska ögon som vi liksom följer jättemycket med. Nu killgissar jag bara, men hans kapitel känns typ också lite längre än hennes kapitel i mellan.
Ja, men det tror jag är en killgissning.
Ja.
Jag hade inte den känslan.
Nej, okej.
Alltså, men han har ju också en blick på Tora också, och hela hennes den här familjen, på föräldrarna och på ett annat sätt, så att man får ju en... Man känner ju till ganska mycket om henne och hennes bakgrund och familjen, släkten, vilket man inte känner. Man känner inte till någonting nästan om Hugo. För han känns ju ganska anonym. Vi får veta att han är uppvuxit i Lund och han har bott i Berlin och sådär, men vi får inte veta så mycket mer om honom.
Ja, och om jag då försöker bara säga också den röda tråden i det här. Jag vet inte om det är 300 eller 400 sidor det här, men jag har suttit och läst hela den här boken och väntat på den röda tråden på något sätt. Vart ska den här berättelsen ta vägen? Men snart händer det nog. Och så har jag upptäckt att nej, men det gör det inte. Så här är berättelsen, så här är livet. Alltså, vi går omkring, vi sitter på kaféer, vi ligger med varandra, vi bråkar, vi... och jag väntar på liksom det stora förlösande, det bombastiska som kan hända. Men det händer inte riktigt så i den här berättelsen på det viset som jag hade... trott att det skulle göra.
Ja, men då måste jag, för då vill jag knyta liksom an lite till något annat ämne kring den här boken som jag tänkte att vi måste ta upp lite. Men, och den förväntan då, som du hade, var kom den ifrån?
Den kom inte ifrån att jag har läst recensioner eller varit med på någon hype, för jag har inte fattat det överhuvudtaget. Jag har varit i en kokong, så jag har inte varit med på det tåget alls. Och jag har medvetet struntat i att läsa recensioner inför det här samtalet. Så. Men jag ska gärna läsa några recensioner efteråt och se vad omvärlden tycker. För det är egentligen min... så var förväntan kommer ifrån? Nej, men det är bara... Jag tycker också att det här är väldigt, väldigt välskrivet.
Jag tycker det är
jättevälskrivet. Men när scenen är satt, när vi har fått de här tre personerna på plats och de går omkring i Stockholm och de börjar umgås och liksom stångas lite med varandra och så vidare. Då är min nästa grej, okej. nu känner jag inom citationstecken de här tre människorna. Mm. Nu vet jag att de är satta och fast. Vart ska nu författaren ta oss med de här tre? Vad är det som ska hända? Vart ska vi? Och så, ja, jag slår ut med armarna nu. Ni kan inte se det, ni som lyssnar på det här. Men det så blev det inte för mig. Och det gjorde mig besviken. Det gjorde mig absolut väldigt besviken. Så. Jag letar efter samförstånd här nu. Utan att få det.
Ja, precis. Nej, men jag hade väl förväntat mig också kanske någonting annat. Eller, ja. Men det har nog inte heller så mycket med. För jag har inte heller läst några recensioner. Jag har förstått att det finns. Den här debatten som finns. Men känslan som jag fick och förväntan kom snarare från baksidan. Att baksidetexten sålde in en viss förväntan hos mig. Att det här känns som någonting. Liksom. Som kanske inte. Förlåt, för att titta här vad det står.
Vi kan läsa här baksidan.
Ja, läs då.
Ska vi göra det?
Nu var det kanske inte det liksom som jag hakar upp mig på. Men det kanske var mer insällningstext. Att det här handlar om klass. Om ung kärlek. Om att leva i en storstad. Och så vidare. Och då tänkte jag liksom. Kanske någonting annat. Än vad det var.
Jag håller inte helt med i det. Men det, jag tror kanske jag hade nog ingen förväntan alls. När jag började läsa. Annat än att jag naturligtvis hade hört liksom att det här är den, ja, att det var väldigt hypat.
Men okej, varför är det hypat?
Ja, men det är precis. Det där är så svårt att förstå, tycker jag. Alltså, nu menar jag inte just att den här boken är det, men mer så här hur det...
Vad är det som skapar,
man en hype? Ja, och vad är det för något? Annars tänker man att en hype är något som jättemånga har läst och många gillar. Men det här kallades ju för hype innan någon hade läst det.
Igår hade ju vi ett litet försnack bara i skrift, att vi skulle ses idag och så vidare. Och då nämnde ni att den här boken jämförs då med samlade verk.
Ja, precis. Jag tycker det är jättekonstigt att jämföra sig. Nej, okej.
Det är en tanke som slog mig direkt när jag läste det här.
Men för att det är så här tre personer och för att de...
Och en av konstnärströmmar och det är två män och en kvinna och hela det här då. Känns otroligt. Och det ena, okej, då är den ena i en annan storstad, Göteborg, och den här i Stockholm. Men alltså, jag ser många likheter.
Jag håller faktiskt inte med om det. Och det ligger ingen så här värdering i det. Men mer att samlade verk är verkligen... det är en berättelse om ett helt liv. Och sen så finns det en, om man ska säga vad jag verkligen tycker utmärker den, är att det är så otroligt genomarbetade personporträtt och att det är en liksom en, alltså det är någon sorts lite drift också med Martin Berg-karaktären i samlade verk. Och det tycker jag, det är liksom skrivet med någon sorts charm.
Ja, men samlade verk liksom, har ju en viss humor.
Ja, men absolut.
Den här har ingen värdering mot den, för att man kan inte kräva att den ska vara rolig.
Nej,
liksom.
Det är därför jag tycker det blir så konstigt jämförelse, för det är allt det som utmärker samlade verk tycker jag inte är det som utmärker den här. Den här har
just att det är tre personer, liksom. Konstnärströmmar, universitetsstudier, att den utspelar sig i universitet, lite överklass. Det är ungefär det som är samma.
Ja, men, och det var bara den tanken som slog mig, att här finns det liksom de likheterna så. Det blir ju lite tufft att ställa den här i jämförelse med samlade verk.
Jag fattar inte ens vad man ska göra det då.
Nej, då gör vi inte det.
Nej. Nej, men det är ju liksom, taskigt mot författaren och mot boken att bli dömd efter andra böcker.
Ja, precis. Som, det är så himla...
Och är det så debatten går nu?
Den egna, liksom.
Nej, men som jag uppfattar debatten så har väl det handlat om att redan innan boken kom ut så var den ju väldigt hypad. I bemärkelsen att... jag tror att liksom förlaget hade lanserat den som att det här är en bok som också har blivit såld i jättemånga länder och att det är liksom, att de tycker att den är fantastisk. Vilket skulle vara jättekonstigt om förlaget gav ut en bok, alltså jag tänkte på det själv. Om de skulle ge ut min bok och bara, här har vi en bok som vi tycker är så där. Den är skriven av en rätt förfärlig person. Och alltså, man tänker att om man är förlag, vi hoppas med att de gillar det de ger ut själva. Allt annat vore ju konstigt. Men att man har lyft fram då liksom det internationella genomslaget. Och sen så vet inte jag varför just utifrån det, den har blivit liksom då förhandshypad supermycket jämfört med andra. Och då, jag tänker verkligen, för efter att jag hade läst den så läste jag massa recensioner som har skrivits. Som jag tyckte var så här skittaskiga. Och då kändes det så här som att alla recensenter hade tagit hänsyn till att nu har någon sagt att det här är superbra, så nu måste jag vara negativ.
Mm.
Och det blir så orättvist och konstigt liksom.
Mm.
Tycker jag i alla fall. Alltså jag tycker att det här är en så här fantastiskt välskriven bok. Jag förstår verkligen att om det här manuset kommer in till ett förlag.
Mm.
Alltså det är klart att det måste ha varit det absolut mest utstående manuset av alla manus de fick in.
Mm.
Det tycker inte jag är svårt att förstå liksom.
Mm.
Och sen så tänker jag att man ska läsa den som en bok som handlar om unga personer i nutid. Alltså den är ganska tidlös, men det är ändå nutid liksom.
Mm.
Och att det är liksom den förväntan man kan ha på något sätt.
Mm.
Så jag tycker att det blev liksom, det kändes väldigt orättvist att den blev, för att det är precis som vi har sagt, det handlar om så här allmänmänskliga problem och beskriver situationer som är liksom ganska vanliga, och då är det som att man blir besviken på att det är så här ett vanligt liv som man kanske inte hade blivit besviken på annars.
Mm. Jag läste en intervju med författaren, hon nämnde någonting om att boken handlar om hur svårt det är att komma nära andra människor. Och det tycker jag hon lyckas med väldigt väl, eftersom jag kommer inte nära de här människorna. Och det är klart att de inte kommer nära varandra heller, om ni fattar.
Ja, jag förstår.
Mm.
Men då jag bara summerar min läsupplevelse lite snabbt då.
Ja, det gör det.
Jag måste erkänna då, tyvärr, jag blev uttråkad av den här boken.
Ja.
Jag tycker att den är extremt välskriven.
Det är fantastiskt.
En eloge till författaren där, alltså verkligen. Men alltså i slutet så bara, jag begriper inte, jag får ingenting i slutet. Jag blev extremt uttråkad och läs något annat.
Och Pernilla då?
Nej, men ja, men det är lite samma sak faktiskt. Alltså den är otroligt välskriven och det är vackra formuleringar och liksom sådär. Men kanske lite för sval och distanserad för mig. Men jag tror absolut att hon kommer skriva något annat som kommer vara fantastiskt.
Mm.
För hon kan ju skriva, det är ju helt otroligt att det här är en debut. Det känns som om hon har skrivit 100 böcker innan.
Ja.
Och om jag ska sammanfatta då, jag tycker att det är så här fantastisk debut. Jag tycker det är supervälskrivet. Jag tycker om det här upplägget jättemycket. Att det börjar med liksom framtiden på något sätt som då är nutid, och tillbakablickarna som egentligen är nutid också på något konstigt vis. Och jag tyckte om att det fanns, jag tyckte om stämningen i boken. Och sen så tycker jag att man ska försöka läsa den utan att läsa alla recensioner.
Ja.
Och att liksom förväntan är att det är en historia om unga människor som har svårt att liksom uttrycka vad de känner eller närma sig varandra.
Ja, det låter ju som att om man funderar på att läsa den här boken så ska man inte ta del av hela debatten och hypen.
Absolut inte. Den ska läsas för sin egen skull.
Ja.
Inte för någon annan.
Det exakt. Tror jag. Så kan man återvända till det sen i så fall.
Mm.
Men och sen så blev jag glad och hoppfull över att den då, alltså förutom att den är så otroligt välskriven, att de här unga människorna är så himla välartikulerade och smarta och diskuterar. Alltså,
ja, det är det, ja.
Nej, men eller hur? Blir man inte glad om 22-åringar är så här?
Ja, om det liksom är trovärdigt.
Ja, men jag hoppas att det är trovärdigt. Och då tycker jag att det också är fantastiskt.
Men hörni, hur har det gått med läsningen då? Har ni läst någonting bra eller är det någonting ni ser fram emot att läsa?
Hur har din lässommar varit, Pio?
Den har varit usel.
Nej.
Har den varit.
Ja. Men du är ju nygift.
Ja, precis.
Så att,
jag har annat för mig än att läsa böcker. Men jag läser faktiskt en biografi över Ingmar Bergman nu, av Thomas Sjöberg, som kom för 5, 6, 7 år sedan. Otroligt bra, måste jag säga. Det är han som har skrivit den här Motvillige monarken. Ja, han har skrivit en bunt böcker. Liksom, och alla är lite kontroversiella, vad ska jag säga. Nu vet jag inte hur nyfikna ni är på Ingmar Bergman, men alltså, det var ju på många sätt ett spännande liv. Sen kan man säga en massa saker om det livet. Men det finns liksom summerat i den här, mellan de här pärmarna. Otroligt välskrivet och skitspännande.
Mm, bra tips.
Och vilken maktfaktor han var, det har vi svårt att fatta. Liksom att en person, att allting i kultursverige måste gå genom en människa. Med vad det betyder. Alltså, en despot, mer eller mindre.
Ja, precis.
Så den läser jag just nu i alla fall. Och den är ju väldigt bra. Väldigt bra.
Pernilla då?
Ja, nej, men jag har läst 2 jättebra böcker den sista tiden. Förutom då den här
Sorgen lika livet, som är vår bästa bok någonsin, men inte Alex.
Exakt, så den har jag ju läst. Och den tycker jag jättemycket om. Men sen så har jag läst kvinnor jag tänker på om natten.
Ja.
Som är en essäbok, en ganska tjock, som handlar om upptäcktsresa till kvinnor från alltså slutet på 1800-talet och upp till början på 1900-talet. Mm. Med bland annat Karin Blixen i spetsen och massa andra upptäcktsresande kvinnor. Och den är jättebra, så den måste man läsa om man inte läst den.
Åh, vilken fin titel också tycker jag.
Ja, verkligen.
Och jag höll på att dra ett oanständigt skämt.
Ja, jag förstod det.
Och så har jag också läst en gammal klassiker som jag absolut tycker att man ska läsa, och det är Kvinnor och äppelträd av Moa Martinsson. Åh, den var helt otrolig. Jag vet inte hur jag ska liksom kunna uttrycka hur bra den var, men den hade liksom en värme och en ömhet och en sorg.
Det har du också lagt upp på ditt Instagram ju.
Ja, jag har ju gjort det. Den var eller har jag gjort det? Ja, men det har jag gjort. Ja, men precis. Det handlar liksom om fattigdom och framförallt om arbetarklassen i tidigt 1900-tal. Ja, och jag visste inte att hon kunde skriva så poetiskt heller. Alltså, otroligt vackert. Miljöbeskrivningar och allting. Jag har ju läst en bok av henne tidigare, Mor gifte sig. Men jag var liksom 16 år. Jag läste bara fantasy och Jackie Collins. Så att jag liksom missade liksom lite grann... Liksom tonen i Martinsson. Vilket jag inte missar den här gången. Så det är mitt tips. Jackie Collins tips är jag också, såklart. Men framförallt om Martinsson.
Ja, såklart. Ja, men jättebra.
Du skulle ge sig på Jackie Collins alltså.
Du kommer inte gilla, tror jag.
Okej.
Nu, jag ska inte vara fördomsfull, men som jag läser av dig som person så tror jag inte att Jackie Collins
kommer. Men jag kommer ihåg bara innan jag släpper in dig. Jag läste en bok av Sidney Sheldon en gång i tiden och blev liksom positivt
Ja, men då undrar jag, för vi läste ju om lite inför ett, alltså förra året på bokmässan så så hade vi ett poddavsnitt då vi både läste Jackie Collins och Sidney Sheldon lite så. För då är min följdfråga så här, var det länge sedan du läste Sidney Sheldon?
Ja, det var det.
Ja, exakt. För jag tror att om du läser den nu, så kanske inte du kommer samma uppfattning om den som man hade för länge sedan.
Jag ska till nästa avsnitt som jag är med i ta reda på vilken Sidney Sheldon det var.
Jag kan ge en snabb resumé som är från det avsnittet. Men vi tyckte ju att Jackie Collins har ju ändå väldigt mycket humor. Det är mycket bröst, men också mycket humor. Men Sidney Sheldon var nästan oläsbart. Tracys hem gick liksom inte att läsa.
Nej, det var katastrof.
Jag blev så ledsen, för jag tyckte att Tracys hem var skitbra. När jag var yngre.
Men den var också 15 när man läste dem. Däremot, alltså jag är en sann riddare för Jackie Collins. Att hon har fått oförskämt mycket dålig kritik.
Ja, verkligen.
För att hon är en fantastisk författare och jätterolig. Hon skriver ju satir om Hollywood. Det är det hon gör.
Men exakt. Det är därför jag ska ge mig på Jackie Collins.
Ja, Jackie Collins måste läs Hollywood fruar.
Okej. Och
också måste jag säga att det finns en annan bok om henne som heter någonting med Tjuren från Bronx, och det var det liksom en person i den här boken. Och att hon skrev de här på 80-talet, och anledningen till att för alla kvinnor ville ligga med de här mannen i den här boken, och det var bara för att han hade liksom hittat rätt i det kvinnliga könsorganet. Och detta skrev hon på 80-talet, och hon liksom hade fattat så här hur strunt samma. Skit i det. Men att hon var väldigt man får bara läsa det. Jag kan liksom inte sitta här och
det kan du väl visst. Nej, vi vill veta allt om G-punkten.
Jag tycker du kan ge en grafisk beskrivning där.
Nej, men att hon var väldigt före sin tid med kvinnlig sexualitet och hur man får kvinnor i säng. Typ så.
Okej, men jag ska läsa Hollywood fru. Det är ett boktips det också då.
Det är alltid ett boktips.
Ett oväntat boktips du ändå får med dig nu.
Ja, precis. Ja, och du då, vad har du läst i sommar som du vill tipsa om?
Ja, men jag har ju läst, vi har ägnat ett tidigare avsnitt åt att bara tipsa jag och Pernilla om en bok jag läst i sommaren då. Sorgen, lyckan, livet. Men sen har jag läst, och så Trion såklart, nu håller jag på att läsa Mörka nejder.
Ja. Men den ska vi...
Nej, men inte Mörka nejder, den heter Nattliga nejder.
Den ska vi ju podda om.
Ja, jag vet. Man kan inte prata för mycket om den, men det är...
Nej.
Alltså det är ju södra USA och rätt smutsigt och det ska bli jätteroligt att prata om den sen. Så den läser jag just nu, och sen så tror jag att jag ska som vanligt ägna hösten åt lite nya deckare också.
Ja.
Det ska bli väldigt spännande.
Jaha, mina vänner, är det så att vi ska liksom dra ett streck här?
Ja, men det kanske vi ska.
Vi slår igen det här kapitlet för den här gången.
Anything you say can be turned against you in the court of law. Som man brukar säga.
Okej, ja, men tack för idag då.
Hej då alla där ute.
Hej då!
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.